så jag dricker lite vatten. Det är som fest. I en familj så kommer man tillsammans. Jag måste få säga någonting, för jag är så rört av att du är här och att jag får vara här just idag när du är här. Som familj så kommer vi tillsammans när någon går bort. Vi kommer tillsammans när någon blir född. Och idag så har du fått ett nytt liv. Ja, wow. Och jag vet att det står någonting om hur änglarna festar i himlen. Alla änglar kommer tillsammans och firar och har fest. Wow. Jag tänker att det är fest för oss också. Så jag har fått en ny syster, det är därför jag är rörd. Välkommen i familjen. Tack. Innan jag kom hit så tänkte jag lite, vad ska jag säga, vad ska jag prata om? Och då fick jag någon tanke. Jag skulle säga några ord om bön. Och det här kanske ser ut som Koranen, men det är det inte. Här har jag Bibeln. Det här är inte Koranen, även om det nästan ser ut så. De kan se ut så här ibland. Det här är en anteckningsbok. Och jag hörde en man som hette Bernt Torgelsen för många år sedan som undervisade om att höra Guds stämme. Och så gav han idén eller tipset att skaffa en bok, en anteckningsbok, för att man lättare ska kunna ta vara på det man hör på insidan. Och det var ju en fantastisk grej. Och en av de första sakerna jag skrev ner i den första sån här boken jag köpte, jag har ett antal där hemma, en bokhylla med små anteckningsböcker. Där jag skriver det, tankarna som kommer, ord som kommer. Men en av de första sakerna jag skrev, förstod jag inte alls vad jag skrev. Jag skrev, bön är att ta emot. Jag tänkte, varför skrev jag så? Vad betyder det? Det var väldigt spännande, för jag upplevde att det var som Gud sa det. Och han ville förklara för mig. Men jag fick inte förklaring på en gång, jag fick sättningen först. Och sen kom förklaringen. Nästa ting jag fick var att jag fick en bild av att jag satt vid ett stort bord, samma med vänner, spiste, samma med familjer. Och så bad jag någon, kan du sända smöret? Kan du sända ketchupen? Tack. Vi är ju hövliga mot varandra, så vi säger tack. Och Guds ord säger också, be med tacksägelse. Vad är poängen med tacksägelse? Är för att Gud ska tycka att vi är hövliga nog? Ja, jag tror det är en annan hemlighet där. Det är klart att det är bra om vi är hövliga, men alltså, det är inte huvudpoängen. Jag tror att det är precis som när man säger, kan du sända mig ketchupen? Så sträcker man ut handen och så säger man tack. Tacket kommer för att du har ett fokus på att ta emot gåvan. Det du har bett om. Bön är att ta emot. Fokuset ska vara på att ta emot. Ibland så kan vi ha religiösa tankar om bön. Att vi ber för att någon speciell ramsa, för då blir Gud glad och då kan han säga, åh, nu har du bett din bön och så får du plus i kanten. Men det är ju inte så. Bön handlar om att ta emot. Gud, jag har ett behov. Kan du sända mig smöret? Kan du ge mig ketchupen? Kanske inte det vi ber Gud om. Men vi vänder oss till Gud för vi har ett behov. Och så ber vi. Och så har vi fokus. Eller så tänker jag, så bör vi ha det fokuset på att vi tar emot. Gåvan är redan given. Gåvan är Kristus. Jesus, gåvan som du tog emot idag. I honom så har vi allt det andra. Så du har det. Men när vi säger det där tack, så är det som att vi hämtar upp det. Vi förlöser det med vårt tack. Fokuset är på tack. Det tror jag är lite av poängen med det med tacksägelse. Jag fick tårar i ögonen. Man får konstigt nog tårar i näsan också när man får tårar, inte bara i ögonen. Så jag skaffade en sån här böcker och började att skriva, för jag förstod det där med bön och ta emot. Och en av de sätten som man tar emot på är ju att man kan få ord. Jag ställer ett spörsmål till Gud, och vad betyder det, eller hur ska jag tänka nu, och så svarar han med ord. Wow. Och det är inte så dumt att ha en sån bok. Jag har också ibland använt den här boken på ett annat sätt. Och det står om i Psaltaren 23. Så står det om att din käpp och din stav tröstar mig. Och jag vet inte om det är exakt så det var. Men jag har hört om hur de ristade in vad Gud hade gjort för dem i sina stavar. Och så kunde de se på staven och minnas vad Gud hade gjort för dem i livet. Och jag har använt min bok som en sån också, minnesstav. Jag skriver ner ting som Gud har gjort i mitt liv. Och han har ju gjort allt möjligt, fantastiskt. Jag glömmer ju bort det. Så det är så bra att kunna gå tillbaka till det, se på det. Jag kan bli mint på det utan att titta i böckerna också, men när vardagen står på, när det är grå vardag, så kan man faktiskt glömma bort allt det goda han har gjort. Först och främst har han ju frälst mig. Han gav sitt liv för mig. Till och med det kan vi på något sätt glömma i vardagen. Tänk att jag är frälst. Men han har gjort så mycket för mig, och jag ska kanske dela några av de tingen som Gud har gjort för mig. Och det är inte för att jag är så fantastisk eller att jag är Guds enda favorit. Jag är Guds favorit, men jag är inte Guds enda favorit. Ni är ju också Guds favoriter. Så, för ibland kan man tänka, men varför har Gud gjort allt det för honom? Och även se på mig då. Jag har inte fått det där. Han finns där för dig också, jag lovar. Vi kan gå igenom faser i livet där man kanske inte ser det lika tydligt. Där det är lika. Jag går igenom en ganska tuff tid själv just nu. Därför är det väldigt gott för mig att komma hit till Norge. Vara bland vänner, kända vänner. Jag är god vän med Lars, som han sa, sedan 12 år, 10 år. 11 år är det nog. Vad är det för år? 16? Ja, det är 11. Nej, det är 12 år sedan som vi skakade hand. Gud talar i mig och i Lars samtidigt. Det är fantastiskt. 2 år senare så fann vi ut det. Då satt vi samman och spiste och så förtalade jag. Han talade till mig när vi skakade hand. Ja, han talade till mig också, sa Lars då. Wow. Det var en av de tingen som Gud har gjort för mig. Fört mig till Lars. Ett helt års tid så hörde jag hans namn inne i mig. Lars Kraggerud. Framförallt Kraggerud. Så jag tänkte, vilket vackert namn. Fantastiskt. Kraggerud. Och det tycker jag fortsatt. Fantastiskt namn. Men det är en fantastisk man också. Fantastisk kona. Jag är så glad för att vara känt med det. Så det är gott för mig att komma hit. Jag har en lite tuffare period hemma. Inte hemma i min familj. Jag har en fantastisk kona. Vi har det bra. Men jag har det tufft på andra områden i livet. Då. Det är gott att vara bland vänner. Men Gud har gjort mycket fantastiskt för mig tidigare. Och nu när det är tufft så är det värt att minnas sig själv på vad han har gjort tidigare. För då blir det lättare att gå igenom det tuffa man står i nu. Och jag kom ju till tro för 12 år sedan. Och så mötte jag Lars. Och så sa Gud, Kraggerud, ett helt korsligt tid. Tills jag förstod att jag må söka in på den bibelskolan där han jobbar. För det är där jag ska vara, det var det Gud hade sagt. Så då sökte jag in på skolan, tog kontakt med Lars. Och så fick jag tankekör, som man brukar säga på norsk. Tufft i tanken. Ska flytta till Norge. Världens dyraste land. Har jag något sparkapital? Nej, inte mycket. Jag var utbränd, sliten. Kan jag jobba? Nej, tror inte det. Ja, men det är en skola där man kan, en bibelskola där man kan få sån studie, vad heter det? Studielån, ja. Ja, man kan få stipendier eller studielån beviljat. Men inte jag, för jag har inte skött liksom det med studielån, hade inte skött betalningar och sånt, så det kunde jag inte få. Nej då. Så jag fick liksom lite tankar, så hur ska jag få ihop det här? Jag har inte ekonomi till. Och skolan, det kostade pengar att gå där på bibelskolan också. Om det kostar 10 000 eller något. Det var kanske inte så mycket pengar, men för mig var det. Jag hade inte pengar till det heller. Men jag bara tänkte, jag må gå på den skolan. Gud har sagt det, jag ska göra det. Hade jag förutsättningar ekonomiskt? Nej, inte som jag såg det. Men vi, som jag sa innan, har vi Kristus, har vi Jesus, så har vi fått allt i honom. Så jag åkte, jag flyttade, lejde mig en sån hybel. Vi har inga hyblar i Sverige, det är en norsk grej, men det var bra att den fanns. För en vanlig lejlighet i Norge hade varit alldeles för dyr för mig. Jag kom ihåg halva bilen när jag flyttade. Det var en kompis som körde mig den gången. Halva bilen fyllde jag med mat och andra halvan med kläder och ting och sånt. Så jag tänkte jag må ha med mig mat, för det är så dyrt i Norge. Så jag må, till och med norrmännen åker till Sverige för att handla, då må jag ta med mig lite mat. Så jag må ju ha något att spisa. Så massor med havregryn, sådana stora. Två liters eller någonting sånt. Jag spiste mycket gröt första halvåret. Ibland var det gröt till frukost, och ibland var det gröt till lunch, och ibland var det gröt till middag. Ibland var det sånt. Jag kan säga att det är inte så gott med havregrynsgröt utan mjölk och syltetöj. Det är inte så gott. Och speciellt om att det har något salt. Det smakar ganska trist också. Jag tycker fortfarande om havregrynsgröt, men då ska det vara mjölk och det ska vara lite syltetöj eller något gott till då. Ja. Men jag tackar Gud för havregryn den gången. Fantastiskt. Gud har sagt, han har lovt i sitt ord att vi ska ha det vi tränger. Jag hade en säng, jag hade kläder och jag hade mat. Jag hade faktiskt det. Jag hade inte... Här, nu ser jag nästan när jag kommer här. Nu ser inte ni mig kanske. Men han har lovt att vi ska ha det vi tränger. Och det hade jag hela det året. Men det var så att efter några månader så begynte liksom pengarna som jag hade lagt åt sidan, de begynte att ta slut och maten begynte och liksom matförrådet krympte och krympte och krympte. Man tränger mer mat än man tänker sig. En halv bil är inte så mycket när det går några månader. En halv bil med mat. Så det begynte att ta slut. Lite oro prövde sig. Nej, hur ska detta gå liksom? Men jag huskar en fredag, eller en helg, då pengarna var slut. Jag hade inte pengar för tillfället. Jag hade varit bort till, vad heter det socialtjänsten eller något sånt, som man kan gå och spela om pengar. Jag hade varit bort och fick faktiskt pengar för en månad. Men sen sa de, för att du ska få pengar från oss så må du sluta på skolan och du må få en signatur från rektorn att du har slutat på skolan, för du må stå som arbetssökande. Redo för det. Och det är fint, det är deras regler och jag förstår det, respekterar det. Men jag sa, det kan jag inte godta, för jag är här för att gå på bibelskola och det är det Gud har sagt, så jag bara må göra det. Så då får vi liksom kutta ut det upplägget. Så, och då blir, man kan få lite frukt när man står i den situationen. Men så var det en fredag och de pengarna jag hade fått där, de hade tagit slut. Och så jag hade havregryn alltså fortsatt, så det var all right, men jag hade lust att köpa lite mjölk och lite syltetöj och sånt, och det hade jag inte pengar till den helgen. Och då var det lite tufft, tyckte jag. Men så kom måndagen, och så fort jag kom ut på skolområdet, var på parkeringsplatsen här, så var det en man som fick syn på mig och sprang emot mig med full fart. Och så kom han fram till mig och sa, unnskyld, ja, vad är det, vad har hänt liksom? Nej. Du vet, Gud sa att jag skulle ge dig den här i fredag, så drack han fram en 500-ring. Och jag var inte lydig. Så jag tänkt på det hela helgen och mått så dåligt. Jag vet inte om du har det tufft ekonomiskt, men jag vill bara att du ska ha den här. Wow. Han bad om ursäkt. Jag sa, du brukar be om ursäkt. Du ger en gåva, jag kan bara säga tack. Tusen tack. Och då kunde jag handla mjölk och syltetöj och allt det där. Fantastiskt. Så det hände inte en gång. Det hände flera sådana ting under året. Eller de här månaderna. Det handlar om några månader. En månad utan pengar kan kännas som ett år då. Men någon dag så stod det en matkasse utanför dörren. Någon ringde på dörren. Jag öppnar dörren, det står en matkasse, ingen där. Wow. Det är speciellt. Det var en människa som hade varit där. Jag tror inte det var en ängel, men det... Wow. Fantastiskt alltså. Jag är inte bara så fantastiskt tacksam till Gud för allt det här, jag är också fantastiskt tacksam till alla dessa människor som är lyhörda, som är lydiga Guds tilltal. Det tycker jag det är minst lika stort på en måte. Men så hände det här konstiga, det som jag tyckte var konstigt, som jag inte kunde förstå då. Att de här små gåvorna som kom, som gjorde att jag hela tiden klarade mig en månad till, eller en uke till, eller en dag till, de tog slut. Det sinade, torkade in, det slutade regna välsignelse, om man ska använda sån bild. Och då var det som att djävulen själv kom där och sa, där ser du, du kan inte lita på Gud, du har bara inbillat dig att han finns. Nu kommer allting gå åt skogen, och det närmade sig jul. Och jag hade inte pengar till att betala nästa månads husleje, det visste jag. Jag hade inte, de havregrynen begynte faktiskt att ta slut då, på riktigt. Jag har en son hemma som jag hade hemma i Sverige. Jag ville åka hem till honom till jul och köpa julgaver och sånting. Han var 12, cirka 12 eller något sånt då, tror jag. Och alla de här tingen tillsammans, kände jag, nej, nu blir det tufft alltså. Men så fick jag ändå den där lilla senapskorn. Jesus pratar om ett senapskorn. Om du har ett senapskorn, tro som ett senapskorn. Det är inte så stor tro. Vi behöver inte jaga efter så stor tro. Jag fick lite tro i allt det där tvivlet. Och den lilla tron räckte. Jag sa, Satan, jag väljer att tro på Gud i alla fall. Och så höll jag fast vid den tanken. Kom det nya människor som sprang med pengar efter mig, till mig sådär? Nej. Det såg likadant ut. Omständigheterna förändrades inte. De såg likadana ut dag efter dag efter dag. Jag vet inte hur lång tid som gick faktiskt. Men jag skulle tro att det handlade om ett par uker som var tuffa då. Och havregrynen, de räckte hela tiden ändå. Det gjorde de faktiskt. De borde ta slut, men det var som de, Jesus fick ju två fiskar och fem bröd av en liten gutt, och det räckte för att mätta 5000, så då kan väl en påse havregryn räcka väldigt länge också. Så det gjorde de. Men jag hade inte råd med bussbiljetten, så jag var väldigt tacknämlig. Jag fick sitta på med folk till och från skolan på OKS som jag gick på då. Och så var det sista dagen för jullovet, som var väldigt speciell. Då hade, jag tror man kallar det för öppen mikrofon eller något sånt. Det betydde att alla eleverna kunde gå fram och bruka mikrofonen. Det var inte någon speciell lärare som skulle stå där, utan eleverna fick gå fram. Och hänsikten med det var att eleverna kunde få gå fram och dela och berätta något som Gud hade gjort under året som var. Eller halvåret, och det var i första halvåret. Och då hörde jag Gud tala i mitt hjärta, säga, du ska gå upp och så ska du förtälla om de här tingen. Så tänkte jag, nej, jag är inte här för att undervisa, jag är här för att lära mig. Och dessutom så är det här dagen, den är avsatt för att folk ska få vittna om vad du har gjort. Nej, men jag vill att du ska gå upp och undervisa det här, var det som Gud sa. Nej, det blir fel. Det är fel forum liksom. Det är inte det de har öppnat upp mikrofonen för. Så nej, det vill jag inte. Men så var det som att den här tanken från Gud, den satt här i bröstet och så bara växte hela tiden. Det var 5 timmar den dagen. Första timmen gick. Andra timmen gick. Tredje timmen gick. Och jag tror fjärde timmen gick. Och så var det en sån friminut mellan fjärde och femte timmen. Så jag huskar hur jag drog mig undan allt folk och gömde mig längst bort i en korridor där det inte var någon folk. Där var några andra människor. Och så sa jag, Gud, okej, nu känns det så. Jag kan inte stå emot den här tanken. Det blir så starkt. Så jag kände, okej, jag ska vara lydig. Jag ska si det du har förtalt mig och si. Vad bra, sa han. För du ska si det här också. Jag tänkte, nej. Men de två tingen är helt, passar inte ens ihop. Det blir ingen snygg övergång. Hur ska jag liksom göra en övergång mellan det temat till det? Då sa han, huskar du på att det finns en sån tegneblock? Så, vad heter det? Som man kan tegna på. Ja, en sån flip-over-greie. Ja. Husker du på att det står en sån inne i bibelskolesalen? Ja, sa jag. Ja, vad bra. För den står inte där nu, sa han. Gör den inte? Nej. Så när du går upp så kan du be KP, fanns det en kille som hette som jobbade. Då kan du be KP hämta den. Och medan han hämtar den så kan du berätta om den här grejen. Och när han kommer tillbaka med den, då kan du berätta om den här andra grejen, för då ska du bruka den tegnerblocket. Ja, okej, okay, det blir en naturlig övergång, tänkte jag. Så den, då köpte jag den idén direkt. Det var en bra idé, Gud. Så gick jag tillbaka till bibelskolesalen, satte mig på en sån stol. Precis när jag satte mig så talade han igen och så sa han: kom ihåg på att du ska prata sist av alla. Jag tänkte, käre Gud, hur ska jag veta det? Det är ditt problem, så det får du lösa, för det förstår jag inte hur det ska gå till. Och så gick det en liten tid på timmen, och så när det var 30 minuter igen, så sa han: nu, jag tittar på klockan. Nej, nej, inte nu, sa jag. Jag skulle ju vara sist. Nu, sa han. 30, nej, det här förstår jag inte. Jag ska ju vara sist. Nu, sa han en tredje gång. Och då kände jag, vad håller jag på med och tjafsar med Gud. Så jag gick upp, tog mikrofonen och glömde nästan bort vad jag skulle säga. Stod där och tittade på folk och... Ja, just det, jag behöver tegnarblock. Finns det någon som kan hämta tegnarblock, sa jag. Jag sa, någon. Vet ni vem som responderar på det? KP, han som jag skulle spöra, han flyr upp av stolen. Det fixar jag. Och så löper han ut. Ja, det gick han. Tänkte jag, vad nu då? Så var det som att jag glömde bort vad jag skulle göra igen. Blev stående en stund. Och så begynte jag i alla fall och kom på vad jag skulle göra och begynte att fortälla om den här första grejen. Jag behöver inte gå in på vad det var, det är inte så viktigt nu. För det är sammanhangen som är viktig här. Och så kom han, precis när orden tar slut och jag inte har något mer att säga om det temat, så känner jag en sån dutt på axeln och då står KP med det där tegnarblocket. Ja, ah, perfekt, vad bra. Och så begynte jag att fortälla om det här andra och tegna upp lite så hebraiska och ting och tang. Och så är jag färdig. Plötsligt har jag förtalt det jag skulle. Och som jag huskade, jag kan huska fel, så ställer sig folk upp och applåderar. Det var i alla fall väldigt mycket applåder. Så där chockerande för mig. Så jag blir generad och springer ner och sätter mig igen och försöker gömma mig. Jag var en ganska, vad ska man säga, blygsam typ. Och när jag har satt mig igen så kommer rektorn upp, rektorn på bibelskolan. Det var inte Lars, utan en annan typ som jag tyckte var lite sträng och som var liksom lite hård och tuff på den tiden, tyckte jag. Vi hade haft lite krångel, han och jag. Jag hade sagt någonting en gång tidigare som han kritiserade väldigt hårt och tyckte, det här var inte bra, Rickard. Detta må du ta tillbaka, liksom. Och nu kom han upp och han såg väldigt allvarlig ut och han tog mikrofonen och såg ännu mer allvarlig ut och så han tittade sånt. Och så sa han något i stil med att jag är väldigt bekymrad. Och jag liksom sjönk ännu längre ner i stolen. Jag är väldigt bekymrad. Men Herren har talat väldigt tydligt. Vi ska göra en ting som vi aldrig har gjort i bibelskolans historia. Jag vet inte om det har hänt efter heller. Jag vet inte. Men vi ska ta upp en kollekt till den här mannen idag. Vem då, ropar någon som sitter längst bak. Svensken såklart, ställ dig upp. Jag satt långt ner och fick ställa mig upp. Jag ville helst försvinna genom golvet. Jag är sån som kan tycka att det är tufft att få liksom gaver på när jag fyller år och sånt. För jag tycker det är lite tufft att stå i centrum på den måten. Och stå på plattformen lite enklare, för då pratar jag egentligen alltid om Jesus. Eller om vad han har gjort. Så då handlar det inte om mig, då är det mycket lättare. Annars så tycker jag det är tufft alltså, att ha det fokuset på mig. Då. Men så fick jag ställa mig upp. Och så sa han att de skulle ta in kollekt till mig den dagen. Och det kom ju in våldsamt mycket pengar, må jag säga. Den dagen så fanns det ingen att sitta på med. Jag satt ju på med andra för jag hade inte råd till bussbiljett. Det gjorde inget. Jag kunde köpa min egen bussbiljett. Jag kunde åka hem till min son i Stockholm och fira jul. Och jag kunde betala husleje, jag kunde köpa mat, jag kunde köpa julgaver. Allt ordnade sig på en sån kollekt. Alltså jag gick därifrån med många tusen. Gud är fantastisk. Icke nog med det. Jag firade en fantastisk julferie och förstod att Gud är trofast. För jag gick i tro. Jag handlade som en dåre, skulle man kunna säga. Jag åkte till ett annat land utan pengar, utan att ha ordnat en bra måte att försörja mig på. Det är ju dårskap, egentligen. Men Gud var trofast. Och jag gjorde det för att jag hade upplevt att han sa att jag skulle det. Gud är fantastisk. Sen kom det ändå mer kollekt. Efter när jag kom tillbaka från juleferien. Då var det folk som inte var där den dagen som hade hört om det, som också ville vara med och ge. Så kom ändå mera pengar. Helt otroligt faktiskt. Människor är så snälla. De är mycket snällare än man tror. Givmilda, kärleksfulla. Fantastiskt. Kanske inte alltid då, men i den här miljön och det här sammanhanget så var det i alla fall så. Sen ordnade sig saker och ting, la sig till rätta. Jag vet inte hur mycket jag hade på konto när jag flyttade till Norge, men det var inte så mycket. Men när jag flyttade från Norge så hade jag 75 000 på konto. Det är mer än vad jag har nu, kan jag säga. Det är ganska fantastiskt. Alltså det vittnar om Guds storhet. Så det är lite vittnesbörd. Det är en sån där vittnesbörd som jag har skrivit ner i min minnebok. Min stav. Min käpp som tröstar mig. Så när jag har en tuff tid nu kan jag tänka tillbaka. Ja, det var tufft också. Det var till och med så Satan kom och sa, där ser du, kan inte lita på Gud. Jag hade ett senapskorn, det räckte den gången. Det kan räcka den här gången också, eller hur? Bön är att ta emot, det var det han sa till mig. Bad jag så våldsamt mycket då för att den här lösningen egentligen inte. Så det är egentligen så är det. Det var på en måte ändå mer när jag släppte taget än när jag krampaktigt bad. Som han liksom ändå bar mig och det höll. Jag hade egentligen tankar av otro, vantro, men det spelar ingen roll. Jag valde att följa det här inre senapskornet med tro. Vi kan på något sätt välja var vi sätter vårt fokus. Vi kan alla drabbas av tankar som försöker få oss bort. Få oss att se fel håll. Se på omständigheterna istället för på Gud som är trofast. Bön är att ta emot. Jag tror väldigt mycket på att bön är ett uppriktigt samtal med Gud. En av mina gamla vänner Björn, han brukade berätta om någon annan vän som han hade haft, som en gammal man som han blev så imponerad av, och varje gång han pratade om den mannen så blev han lite tårögd och sa han, det var så fantastiskt, för när han bad så pratade han med Jesus som han pratade med en gammal vän. Och det inspirerade mig. Jag hade en ganska enkel bön med Jesus till en början där vi bad, där jag liksom pratade med Jesus som en vän. Men så satt jag och fick undervisning om, och undervisningen var rätt, så förstå mig rätt här, det var inga fel på undervisningen egentligen, det var hur jag tog den som var problemet. Jag fick undervisning om att man ska inte be till Jesus utan Fadern i Jesu namn, och så blev det plötsligt, det bara stoppa upp här. För varje gång jag skulle börja min naturliga samtal med Jesus, ja just det, jag skulle be till dig far i Jesu namn, och så blev det jätterörigt för mig och det blev bara rot. Jag tror inte det är det jätteviktigaste om du pratar med Jesus eller om du pratar med Fadern eller den helige ande, för de är densamma. Yes, bra. Så det är inte så nöja. Teologin i förklaringen om att be Jesu namn till Fadern var riktig, ja visst. Men det är ändå inte så noga, även om teologin är riktig. Sen var det något med det där med samtalet, att få det naturligt. Jag också jobbar emot min tendens att få en rar stämma när jag ber. Åh Gud! Tänk om jag skulle umgås mer på det sättet. Åh Lars! Så härligt att se dig! Det skulle bli ganska slitsamt för Lars. Och kanske är det lite slitsamt för Gud ibland också om vi har för många filter, för många masker, för många religiösa charader eller vad man ska kalla det för. Jag tror att han vill att vi ska vara så naturliga och enkla som vi kan vara med varandra. Jag tror verkligen det. Pappa, eller Jesus. Jesus, du kan kalla honom bror din om du vill. Och så vill jag ville på något sätt hjälpa mig själv i det där. Så jag ville ha ett naturligt sammanhang också och träna mig på att be naturligt och inte vara så flaky som vi kan kalla det. Eller religiös eller vad du vill kalla det. Förställd, jag pratade om det här med att ha förställd röst och förställd måte att prata till Gud på. Jag vill liksom träna mig på att inte fastna i det. Och jag ville göra det jämnt, alltså med återkommande. Så då bestämde jag mig för, när kan jag ta med tid med Gud och prata med honom och vara naturlig med honom? Jag vill vara själv, för det är enklast. Alltså jag pratar om ett slags lönnkammarliv i bön. Och så kom jag på att jag är ju en sån renslig person, så jag sköter min hygien. Jag duschar varje dag. Och det är säkert många av er som gör. Det är ganska lurt. Så då bestämde jag för att när jag står i duschen, då kan jag ta mig tid. För det gör jag, varje dag står jag i duschen, då är jag själv. Då ska jag ta mig tid och snacka samman med Gud. Och det gjorde jag. Och gjorde det till någonting naturligt, så det kommer naturligt. Jag tror faktiskt, ibland så undrar jag om jag fortfarande håller på med det, men när jag tänker efter så gör jag nog faktiskt det. För det kommer så naturligt, för jag liksom tränade upp att nu har vi tid. Sen är det inte så, nu för tiden så är det inte riktigt så att jag pratar med Gud när jag står i duschen. Bara, för det är egentligen så är det som att jag pratar med honom hela tiden. Jag har börjat bli som den där gamla mannen som den där Björn berättade om med tårar i ögonen. Han pratade med Jesus som en gammal vän. Jag har börjat bli sån. Det känns ganska bra faktiskt. Och naturligt. Det betyder att jag ibland liksom är irriterad också. Gud, jag förstår. Nu förstår jag inte. Varför är det så här? Och jag kan liksom vara frustrerad. Men jag kan vara mig själv. Jag glömmer av det ibland kanske, men då vill jag minna mig på det. Jag tror väldigt mycket på att bön kan få vara ett samtal. Att man kan lyssna på Guds stämma när man har ställt ett spörsmål. För jag tror väldigt många bönesvar icke kommer som vad ska man säga? Det är så många bönesvar som inte kommer fysiskt, utan faktiskt kommer med ord eller med visdom. Hur du ska ta dig igenom en situation, hur du ska hantera den, hur du ska bemöta den. Du ställer ett spörsmål och Gud svarar. Det tror jag på väldigt mycket som bön. Ett naturligt samtal med Gud. Så hoppas ni har fått ut något av det här. Jag vet inte, hur länge brukar ni preka här egentligen? Ska jag fortsätta eller är det lagom att sluta? Det är fint. Då lämnar jag över ordet till Lars. Ja. Tack.